Det här är TechBrief svarar idag om hur kryptomarknaden mår egentligen. Vi har fått en fråga.
Hej! För några år sedan var det otroligt mycket snack om kryptovalutor. Nästan alla ville ha eller investera i krypto. Sen kom kraschen. Men hur är det med kryptovalutor idag? Trump har ju sin som han har tjänat jättemycket pengar på, trots att den inte verkar gå så bra. Hur kan det vara så? Undrar helt enkelt lite om hur läget är för krypto i början av 2026. Hälsningar, Jens.
Ja, men krasch kan vi börja med.
Jag tänkte säga, vilken av alla krascher?
Börja med, för om man kollar på lite så här längre tid så är fortfarande Bitcoin är i värde $90,000 nu när vi spelar in det här. Så det är ju, ja, det är ju mycket kan man säga. Men det har ju varit en rejäl nedgång sedan en peak typ förra hösten. Om vi ska ta lite mer extrema exempel så kanske Strategy, som jag pratat om i podden, som är det här amerikanska bolaget som köper jättemycket Bitcoin och sen belånar sig för att köpa ännu mer Bitcoin. Ner 50% på ett år. Och här har ni, ja, nu ser jag, dålig radio kanske och visa grafer här, men jag kan visa för Björn och Sofia. Här är då det här svenska Bitcoin Treasury-bolaget som var ganska hypat där, H100 Group, vars aktie stod i, ja, men var det 16 kronor förra sommaren. Nu är det nere
det
i...
låter ju kanske inte som så mycket, men när man tittar på den här grafen så är det ju alltså...
Det ser ut som en aggressiv puckelpist neråt.
Ja, först en liksom alltså, rakt upp och sen bara stadigt brant neråt, nästan tillbaka till vad det stod i innan de antog den här strategin då om att köpa, belåna sig och köpa Bitcoin. För det har ju spridit sig, folk har ju inspirerats av Strategy att göra det här för att få upp aktiekursen.
Mm. Jag tycker nästan man kan säga att det är två helt parallella utvecklingar som sker samtidigt i krypto. Den ena spåret är ju det här som vi tittar på nu, det vill säga enskilda bolagen, enskilda alltså Bitcoin, Ethereum, Solana och så vidare. Hur det har gått för dem, just Bitcoin har haft en tuff period. Generellt när Bitcoin går dåligt, går nästan alla andra dåligt också. Mer eller mindre, de brukar hänga samman. Så bör det ju egentligen inte vara, om man verkligen tror att det här är en helt unik tillgång, och så har det varit. Och sen, men, så det är den ena delen. Den andra delen är ju mer den här, hur etablerat har det blivit och hur mycket saker har, hur nära har de rört sig in i den vanliga ekonomin? Där skulle jag säga att det går väldigt bra. Mm. Går bättre än någonsin. JP Morgan, exempelvis den storbanken i USA, kommer räkna in kryptotillgångar som när de kreditberäknar. Om du ska få ett lån så kan du säga att jag är svinpank på Handelsbanken, men på Coinbase är jag kung. Och då kan du få lån baserat på det. Och det var ju helt otänkbart, inte så länge sedan.
Det har hänt jättemycket på den fronten de senaste åren. En stor grej var också de här ETF-erna som kom till USA så att du kunde köpa en börshandlad fond. Och vissa då har underliggande, alltså krypto som underliggande tillgång, andra följer ju då prisrörelserna. Men det blev ju en jättestor grej och en stor liksom, legitimering av kryptovaluta framförallt i USA när de här lanserades av BlackRock till exempel.
Och enormt mycket pengar kom in via den vägen. Och skälet till varför det hände var ju att många fonder exempelvis har ju massa regler. Mm. När man sätter in pengar i fonder så får man inte göra vad man vill. Man kan inte gå och köpa random meme coins. Men däremot kan du köpa exakt, jag önskar att AP7 satt alla sina pengar i Shiba Inu coin istället.
Melania coin.
Exakt. Nej, men det får man inte göra generellt sett. Men du får köpa den här typen av då börshandlade produkter som då följer och kan ha samma typ av mönster ändå. Så det blir ju liksom en genväg in på börsen. Inte som att börsnotera de här kryptovalutan, men det blir ett sätt att få tillgång till det. Och det är klart att när du får ett sånt jätteinflöde med pengar, då brukar saker och ting gå upp också. Men det gör ju att det blir ju mer centraliserat kanske än vad man hade tänkt från början. Det blir mer stora ägare och inte kanske den här helt, dels stora ägare men också beroende av då börser, hur börser
och
fungerar.
Det blir ju en starkare koppling där i prisrörelser för att de som investerar mycket pengar i det här, om man inte tänker liksom småsparare, eller småsparare också kanske för den delen, men att man agerar ju då också som man kanske gör på den så att säga vanliga börsen, alltså att korrelationen är betydligt större än vad vi var tidigare, för att det finns de här liksom institutionella investerarna, att man har ett annat tänk som ju också, det vanliga tänket kring investeringar och börsen spiller ju då över till ganska stor del på krypto också. Men sen har det ju hänt mycket saker även i Europa, alltså det är ju ganska torrt och tråkigt med det här Mika regelverket som också kom, ett EU-regelverk som ju då också ska öppna lite mer för, dels ska det vara säkrare då, större skydd för konsumenter, men det gör ju också att det blir enklare att göra sådana här grejer som de här ETF-erna som vi pratar om i USA. Och sen har ju också Finansinspektionen som gör de är ju verkligen inte positiva.
Nej, verkligen.
Till kryptovalutor. De har infört ett tillstånd för kryptobolag i Sverige, och det blir ju också lite motsägelsefullt kanske, men att man blir reglerad innebär också en viss typ av legitimering. Mm. Faktiskt.
Ja, men det här skiftet som vi pratar om är ju väldigt stort. Jag har varit på några events, du har varit med på ett, Sofia, kommer ihåg när vi gick och åt snittar Safello, ja. Hos Safello som en svensk kryptobörs, och då hade de bjudit in som stora typ investmentbolag och som var där liksom, alla hade kostym. Verkligen. En annan träff som jag minns var med ett norskt bolag som investerar i krypto, att de hade då bjudit in en massa banker och bankrepresentanter, och det var liksom alla i fin kostym, och sen träffade de dagen efter, och då hade de liksom hoodie och mjukisbyxor. Så det speglar väl ändå någon slags skift, att så här, nu är det ändå kostym och bankmän på liksom fina restauranger som kryptovärlden.
Men hur skulle ni säga att läget för krypto är nu då? Alltså givet det vi snackade om tidigare, så man tänker ju kanske inte på det som den här hedgen som man har pratat om tidigare, att det ska vara ett helt separat system och så vidare.
Jag tror att det är en ganska tuff period. Man väntar, de kryptoentusiasterna väntar ju alltid på the bull market. För de är vana vid att kurser rör sig liksom hundratals, tusentals procent på väldigt kort tid. Det är ju inte vanliga småsparare på börsen, har ju aldrig tänkt det. Alltså AB Volvo kommer aldrig röra sig mer än kanske 5% på en dag, och då är det helt extraordinärt, medan det är ju vad Fartcoin liksom rör sig upp och ner varje dag liksom gånger 50. Så det är ju ingenting, alltså, de har också en annan bild av hur det ser ut, och de är ju superberoende av ett generellt makro. Tror folk att det finns pengar att hämta i detta, i och med att det finns så lite substans i det här? Om man tar AB Volvo, så måste man bara tro att det kommer fortsatt säljas lastbilar de kommande 10 åren. Ja, so far, det ser, hur många det vet jag inte, men det kommer fortfarande säljas någonting.
Och blir det något problem, ja, då kanske man säljer.
Ja, så löser det sig. Men den här är så himla drivet av hype och intresse, i och med att vad är en Shiba Inu coin värd? Den är värd vad folk vill betala för det. Ingenting annat. Det finns inget underliggande eller ingenting, vilket gör att de är så mycket mer drivna av momentum. Så att när momentumet är bra så går det jättekul och är kul att handla för att allting går uppåt, och när momentumet är dåligt som det är just nu, då är det ganska tufft.
Mycket hände ju i USA, alltså det var ju väldigt mycket, uppgången handlar ju om Donald Trump också, att han såg ut att legitimera det här mycket mer, var på olika kryptokonferenser och pratade, det las lagförslag, det har nu lagts ett förslag om att skapa en statlig bitcoinreserv i USA, den ska dock inte köpa några bitcoin själv då. Så det kanske, ja, där tror jag att hoppet har liksom, många kryptoentusiaster som kanske hoppades på Trump har blivit lite besvikna, och det liksom har inte riktigt blivit den här stora legitimeringen där liksom bitcoin och krypto har blivit en stor del av USAs ekonomi, utan ja, ska man uttrycka sig försiktigt så verkar det som att Trump kanske mest var intresserad av kampanjfinansiering från crypto bros.
Mm. Och jag tror att den här idén av att vanliga företag skulle köpa bitcoin som en stabil del av deras treasury, deras kassa så att säga, att den som låg där som en bas, så har det inte blivit, och i synnerhet inte nu när guldpriset då, man brukar ju prata om bitcoin som digitalt guld om man tror på detta. Guldpriset har skjutit i höjden för att det är osäkert i andra delar av börsen, och bitcoin har sjunkit. Det beter sig inte som det guldet som det var utlovat att vara, vilket gör att då fyller den inte samma funktion, utan skälet till varför man skulle köpa guld som ett stort företag är så här, men jag måste ha någon stabilitet. Om allting annat blåser väldigt mycket, så har jag en stabil bas med en del av våra pengar som ligger i det. Det är inte så som bitcoin beter sig just nu. Ganska tvärtom faktiskt, utan folk flyr ut ur bitcoin. Det är därför den faller, trots då enorma köpare som Strategy och vidare. Så det talar kanske inte för att företagen kommer behandla det här som digitalt guld anytime soon. Vi har ju inte sett Microsoft och Google och Apple och köpa stora mängder bitcoin, som man kanske då hoppades med kryptopresident Trump när han kom in att de skulle göra.
Får jag tillåta mig en liten utvikning med lite historiskt perspektiv och då kanske lite mer positivt för krypto? Om vi tänker way back, typ senaste, förra sekelskiftet, 1800-1900, den globala valutan som man liksom dominerar världshandeln. Brittiska pund, det var liksom det viktigaste som man använde. Sen sänktes Storbritannien av två världskrig, förlorade sitt kolonialimperie och dollarn tog över. Dollarn blev liksom den nya världsvalutan och är det fortfarande som liksom väldigt mycket internationell handel och det ger USA väldigt mycket makt ekonomiskt. Nu pratas det väldigt mycket om, kommer USA liksom ta en helt annan plats på den internationella arenan, bli mycket mer isolationistiskt, liksom relationen med Europa. Det är väldigt mycket som är uppe i luften nu med Trump. Och det finns ju de då som frågar sig, okej, men om USA liksom tar flera steg tillbaka, blir någonting helt annat och dollarn inte kommer ha samma position, vilken valuta skulle då kunna liksom kliva in och fylla den? Är det liksom kinesiska yuan? Kanske inte. Är det euro? Ah, kanske inte. Då finns det de crypto bros som då verkligen hoppas på att liksom bitcoin kommer bli den internationella valutan. Den liksom ägs av ingen. Det är ett decentraliserat system. Jag säger inte att jag tror på det här, jag säger bara att det finns de som gör det.
Jag är chockad att höra att Bitcoin Bros skulle se det här som en möjlighet, för det spelar liksom ingen roll. Det regnar ute, det tyder på köpläge. Det finns ju ingen som är så entusiastisk som det här gänget. Att här, när priserna faller, då är det köpläge för det är billigt, och när priserna går upp, då kommer det fortsätta gå upp, så då är det köpläge ändå. Man kan ju läsa det på det viset. Men det är klart att det är ju lite skakigt på marknaden, det har du rätt i. Och att du har också rätt i att de här skiftena händer. De känns ju väldigt dramatiska, men tittar man tillbaka så sagt, US-dollarn var ju inte alls i den positionen. Och det är inte så länge sedan heller, så det är klart att det kan förändra sig. Och den här legitimeringen som vi pratade om tidigare gör ju att det har väl aldrig varit så sannolikt som det är nu. Så kan man åtminstone säga. Det har ju aldrig varit så nära nu. Jag tycker en annan sån grej som bidrar till legitimeringen är den här stablecoin-grejen, som inte har så här jättemycket med kryptovalutor att göra. Det är ju egentligen, tycker jag, mer ett praktiskt sätt att sköta bankgrejer, alltså banköverföring, att det är ett ganska gammalt banksystem. Inte ett jättestort problem i Sverige. Här har vi en gemensam clearingcentral där man skickar pengar från Handelsbanken till SEB, så sköter man dem. De pengarna går. Det funkar inte i USA. Till exempel.
Men förklara lite kring stablecoins.
Ja, nej, men om man för någon så då, som då bodde i USA och försökte hantera detta, när du ska skicka pengar från en bank till en annan bank i USA, då postas det en check, en papperslapp som du sen sätter in. Det finns inget digitalt sätt att göra då en clearing av detta, det vill säga att pengarna skickar elektroniskt och säger nu dras det 100 kronor från Hennings bank i Handelsbanken och Björn får 100 kronor på SEB. Mm. Det görs inte digitalt, vilket är helt obegripligt, men så funkar det i USA. Men det funkar ju i Sverige, för där har alla bankerna gått ihop och sagt, nej, men nu ska vi, det här verkar ju smart om vi delar på detta. Hade du haft då en stablecoin, hade du haft liksom ett digitalt sätt att hantera det istället, och du hade inte behövt göra lika komplicerade överföringar, och i synnerhet då i USA, när du inte har det här alls, så blir det här ett jätteskutt framåt och säger, men nu kanske vi inte behöver skicka de här papperscheckarna fram och tillbaka, för det verkar ju helt galet att vi håller på med det. Och det är ju, ska man säga, en underliggande kryptoteknik, men har nästan ingenting med bitcoin och sånt där att göra egentligen, utan är ju ett sätt att komma in och komma ur krypto på något vis. Men här pratas ju riksbanker om stablecoins. Och det, hade man tittat tillbaka 10 år i tiden, hade ju det känts som en helt galen
och
grej.
Även svenska banker ju, eller det är ett antal europeiska banker som för ett litet tag sedan, bland annat var det väl då SEB och Danske.
Ja. Det tror jag, ja.
Danske Bank, ja, men det är ju vill lansera en stablecoin.
Ja, men det är ju ett jättehopp. Om man tänker så här, skulle Riksbanken prata om någon slags kryptorelaterad grej, känns ju helt galet. Så där har vi ändå rört oss väldigt långt på förhållandevis kort tid, och angående Hennings historiska återblick. Det kan gå ganska fort även här.
Ja, nej, att bitcoin blir någon slags liksom ersättare till dollarn i internationell handel känns ju rätt osannolikt.
Vågar du sätta ett datum på den spaningen?
Det är väl inte sannolikt att det kommer hända. Men liksom, det ska väldigt mycket till för att det ska hända, både med kryptoekonomin och med liksom USAs ställning i världen och så, som är liksom alldeles för mycket att spekulera i. Men att det kommer att ske ett skifte med stablecoin som kommer att ta en större roll, det är ju ganska tydligt, verkar det som.
Men i frågeställaren undrade också lite kring Trumps kryptoverksamhet. Och hur de kan ha tjänat, han och hans familj kan ha tjänat så mycket pengar på det här trots att marknaden då inte har varit så himla bra.
Mm.
Och dels så har ju Trump släppt lite egna meme coins, alltså den egna Trump coinen, det fanns ju också en Melania coin, men sen har han ju också ett eget liksom kryptobolag.
Mm. Och intressen i flera andra, ja. Alltså rådgivare till flera andra bolag som håller på med krypto i hans familj och så vidare. Både Trumpcoin och Melaniacoin har ju gått otroligt dåligt.
Mm. Men stack ju upp alltså, i början, så de tjänade väl pengar när de helt enkelt sålde,
ja,
tokens när det, och att det då stack upp väldigt mycket.
Ja, och en väldigt stor del av Trumps förmögenhet just nu ligger ju i kryptovalutor. Mm. Av olika slag, ska sägas också.
Mm.
Men det är ju klart, det är ju lätt att tjäna pengar när man säljer, men det är ju inget sätt att bygga en valuta över tid. Många har ju lyckats sälja någonting väldigt, väldigt tillfälligt.
Mm.
Jag tror egentligen att signalvärdet av det var mycket mer värdefullt än något annat. Att bara tänka sig att en amerikansk president skulle lansera en egen kryptovaluta igen, hade man sagt det 10 år sedan, det hade varit otänkbart.
Men det, tror du inte att George Barack Obama?
Nej, Obama coin, coming soon. Nej, men det är där vi är. Så jag tror att om man ska svara på frågor sen, så tror jag just nu är vi i ett ganska mörkt hål för krypto. Men om man zoomar ut lite så, och tittar på alla de här förflyttningarna som har skett, så tycker jag att det finns väldigt mycket som tyder på att krypto är på väg in i finrummen. Det är dålig stämning just nu om du sitter och handlar, men den generella riktningen är väldigt tydlig, det vill säga vanlig finansvärld och kryptovärlden håller på att gå samman slowly but surely.
Och då kanske man inte kommer se de här enorma svängningarna som vi har sett historiskt i bitcoin på samma sätt.
Nej, det är möjligt att den börjar bete sig mer som en vanlig valuta. Då kanske Hennings prediction här kanske faktiskt slår in.
Jag vill bara säga att det här är inte min prediction, att jag tror att det här kommer att hända. Jag vill bara säga att det finns de som gör det.
Första juli 2028 säger Henning att bitcoin är
nya dollarn.
Precis, den nya dollarn. Ja, men det, den normaliseringen och det tempot som det har skett, att det är okej att ha en bit av detta, det här är liksom en ganska normal sak att göra, har gått väldigt, väldigt fort. Det tycker jag inte finns någonting som tyder på att man sagt ner. Så att jag, om man får göra en prediction själv, så säger jag att vi är inte så långt för att det blir en ny sån riktig bull market för krypto och allt det här börjar ta fart igen. Det kommer nog, vi har inte sett den sista rusningen.
This is not investment advice.
Exakt. Har du en fråga, mejla till techbrief@svd.se. Extra guldstjärna om du skickar frågan i form av en ljudfil.
Du har lyssnat på ett avsnitt av TechBrief svarar från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey, Sofia Sinclair och Henning Eklund. Vår producent är Tove Leffler, vignetten gjordes av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Vi är tillbaka på torsdag igen med ett vanligt avsnitt.